Hej och välkomna till What's Next. Jag heter Thomas Wenström och idag har What's Next en panel med webbentusiaster kan vi kalla dem som ska diskutera senaste nytt. Och runt bordet så har vi Björn Jeffrey, internetstrateg på Good Old i Malmö. Tjena. Och så har vi Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll.
Hej, hej.
Hej Henrik. Och sist men inte minst Erik Wahlfors, entreprenör med grejer på gång inom musiksfären. Och konsult på S&I. Yes, så säger man, S&I.
Ja, strategy and interaction.
All right, då dyker vi rakt in i senaste veckans händelser. Först ut, Juiced har fått 320 miljoner kronor i riskkapital, 45 miljoner dollar är det. Vad tror ni om Juiced? Hur kommer det att gå för dem?
Ja, jag tror Juiced, när man tittar på det ser det ut som att det verkligen borde fungera. Men det lilla jag har lekt med och när man tittar på det så har jag inte fått den här magkänslan som säger att nu jäklar, det här kommer verkligen bli stort.
Vad är det som saknas då, Henrik?
Jag har inte tittat på de senaste betorna efter att de vägrar skicka ut lösenordet till mig och jag har glömt bort vilket lösenord jag har. Men filmkvaliteten har blivit bättre vad jag har förstått, men tycker den har varit kanske lite svag, själva videokodeken. Och sen så mycket handlar om vilket material de får in, och när jag tittade så var det inte sådana serier som skulle få mig att verkligen sitta riktigt mycket med Juiced.
Nej, så kände jag också när jag tittade på Juiced och också när jag tidigare betade tillbaka att det är materialet, men det var det ju för sig också tidigt i början. Jag tillhörde inte alls den målgruppen som tittade på vad heter det? Hot and Wet var någon serie, de här.
Man kan väl tänka sig att de kommer bredda det ganska mycket i att de har. Ja, det finns säkert en bra målgrupp på Hot and Wet som kommer tycka att det här är superbra också. Men än så länge så är det ju relativt ointressant kan man väl säga för de allra flesta. De har väl kanske valt urvalet liksom, utifrån vilken man kan tänkas testa sig då, om man ska vara lite hemsk och förenfull.
Alltså jag har ju redan mitt lilla Juiced och det heter tvlinks.co.uk. Där finns ju alla tv-serier i hela världen och fullscreen flash.
Vad är det för någonting?
Ja, där har de, ja det är ju så att säga ett ihopkok av andra piratade tv-program och sådär som ligger runt spridda på olika sådana här blipp.tv och YouTube och whatever. Och de är aggregerade där så att det är bara att gå in, klicka in där och välja tv-serie och titta liksom. Det tar två sekunder att komma igång.
Men trots det att det finns piratalternativ så har Juiced fått 310 miljoner.
Jag tror
det är rätt mycket pengar.
Ja, men om man tittar på så här att okej, just nu så har de kanske inte rätt innehåll, men om man tittar på vilka de är och vad de har anställt för folk så det är väl klart de kommer få tag i bra innehåll. Jag tror att det som kan bli svårt för dem är att när man laddar ner eller pirat laddar ner, jag säger Prison Break och andra serier i Sverige, så gör man det för att det finns ett tidsgap mellan när det sänds i USA och sänds i Europa. Mm. Och det är lite svårt att se hur de kommer komma runt. Vilket gör att alternativet för många ändå kommer vara att man laddar ner det från Pirate Bay eller någon annan torrent-site. Men kommer man inte riktigt få det här riktiga draget kring tjänsten.
Men då kanske kommer Juiced släppa, vet vi något om det? Om de kommer att släppa serier i den takt de släpps på vanligt tv så att säga. Eller kommer de att satsa på äldre material som en slags stor bank där man kan ösa ur?
Det är nästan en förutsättning att det släpps samtidigt känns det som, annars kommer de verkligen inte kunna ta sig in. Mm. Sen ska man väl säga att förutom att de piratade grejerna så ska det väl tanken att de ska tillföra ett mervärde i att liksom, interaktioner med andra som tittar och alla de här roliga widget-tankarna som de har runt omkring själva TV-programmet. Det är väl det kanske som gör det till en... Ja, jag kan tänka mig att det kommer dyka upp små killer-funktioner där, men de känns inte så utvecklade i dagsläget i alla fall.
Alltså jag känner lite så här, jag har diskuterat det här lite grann med lite olika kompisar och så. Jag bloggade för någon dag sedan om lite om peer-to-peer och sådär. Och jag känner ju att alla funktioner i Juiced går ju att replikera med Flash. Nu har ju Flash dessutom fullscreen-stöd i senaste versionen här. Och det ryktas ju om att de kommer lägga in peer-to-peer direkt i Flash nu i nästa version. Och det är ju fortfarande ett rykte. Men om det blir sant så kan ju, alltså då kan vem som helst bygga ett Juiced på ungefär en veckas arbete liksom. Så att jag har redan registrerat foost.com. F-O-O-O-S-T. Det fanns inte med två om tyvärr. Men jag tänkte att där skulle man kunna replikera just hela UI rakt av. Bara kopiera det ett till ett. Och sen så aggregerar man in alla de här TV-Link-serierna som finns utspridda överallt på hela nätet. Jag tror för övrigt en rolig intressant grej där som en kompis jag snackade om häromdagen, det är att man borde bygga en permalänk för piratat material på nätet. Jag tror att det skulle kunna bli otroligt stort. Om man bara har länkar som har möjlighet att vara, alltså att peka en till där piratat material finns. Man så att säga bygger en proxy ovanpå allt det här material som redan finns där ute. För att allt finns, allt ligger ju på webben som publik. Det är bara att ingen vet vad länkarna är.
Erik, jag vill vara en pirat valfors.
Ja, nej, jag är ingen pirat, men jag tror att Just kommer få det väldigt, väldigt svårt med konkurrensen Flash och dylikt alltså.
Men samtidigt om man tittar på den här tv-serien, om man ska hålla bra kvalitet, så det är, jag har förstått att det är ingen ren peer-to-peer service, utan det är mycket mycket server och mycket liksom grejer som de behöver hålla på med liksom i frakten av bitarna som kanske inte, som inte idag vad jag förstått det löst i BitTorrent eller liknande protokoll.
Just det, jag vet lite för lite om tekniken. Jag vet ju bara att TV-Link funkar väldigt bra. Jag tror att det är jäkligt stort också.
Så jag vet inte, det känns lite som att frågan är inte om man kan lösa affären, utan om man kan vara tillräckligt bra alternativ jämfört med piratmaterialet som finns ute på webben.
Alltså frågan är inte om det snarare är så, kan det sno ifrån vanlig tv att pirat, det kommer alltid hitta något sätt att smita igenom, utan snarare kan just sno ifrån reguljär tv är väl mer intressant. Jag tror att de som vill pirata och pirata kommer göra det, och kanske att alla gör det i viss mån ändå, men kan man hitta någonting där just är aktivt mycket bättre, och kan det vara så mycket bättre att den snor vanlig tv tittare, det är väl då det kommer stå på riktigt, eller inte?
Det kanske där pengarna finns då, inte att få folk att pirata mindre, utan just som du säger att flytta tittarna till nätet.
Ja, det blir liksom ett aktivt problem, annars måste de jobba emot att folk lägger ut saker piratat för att då ha något som helst incitament att använda just det. Jag menar, det är en uppförsbacke som folk har kämpat med i flera år nu, och det går ju sådär minst sagt. Liksom. Jag vet inte om de kan ge sig in i den, så vinningen för dem måste ju egentligen vara att få de vanliga reguljära tv-tittarna att titta lite på just till en början liksom, för att få en del av den andelen. Så tänker jag i alla fall. Jag tror inte de kan vinna det piratslaget oavsett vad de gör.
Jag tror att man kan vinna delar av piratslaget, just eftersom så fort man börjar göra så här, jag tror det är svårt att bygga riktigt användarvänliga pirattjänster. Det kommer alltid vara lite småhack, och man får hålla på med att få tag i grejerna, för att blir det för bekvämt så är det någon som har för mycket logik, och så stämmer man den från rättighetshavarinhållet. Och menar man, om man la upp sig alla, eftersom MTV är med och varje kommer med, om man la upp alla musikvideos i Yoast, så skulle jag direkt se att då har man ju för ganska många någon form av killer application. Men det handlar återigen om innehåll och ha ett bra UI på det. Och har man det då kommer det slå. Så det handlar väl mer om vilka dealer de gör innan man skriver något som är någon sån här slutgiltig dom på det hela.
Med risk för att ha lite myopia åt min sida, så jag är ju väldigt stort fan av webben, men jag tror mycket på det här, kunna embedda en flashfil rakt in i en blogg till exempel. Typ musikvideo tror jag mycket mer på, att YouTube liksom hittar ett sätt att licensiera sånt material så att man kan få in det på webben på ett annat sätt. För jag tror det här isolerade programmet och så vidare, ja, visst man kan länka in i det och sådär, men jag tror att det kommer vara svårt att konkurrera alltså med just den typen av innehåll.
Vad tror ni om live-events då? Stora sport, fotbollsmatcher och så vidare. Kommer peer-to-peer-tekniken att funka tillräckligt bra där, eller kommer det då fortfarande gälla att ha vanlig tv?
Jag tror inte vi kommer inte se nästa VM-final på Yoast eller någon annan peer-to-peer-plattform, tror jag.
All right, nästa grej. MySQL till Nasdaq värderas till 7 miljarder kronor, skriver Dagens Industri. Vad säger open source communityn om det, tror ni?
Ja, vi får väl
det finns ju redan noterade bolag som Red Hat och andra, så det är inte någon helt ny grej för communityn.
Ja, det är klart det kommer bli gnäll och sådär någonstans, kommer det vara. Men så bygger man upp ett bolag genom en smart variant som dessutom är en väldigt sympatisk modell att ha ett företag, och sen får upp en värdering till 7 miljarder, så någonstans måste man ändå liksom bocka och ta av hatten här och säga bra jobbat alltså.
Ja, håller med.
Jag vet inte, alltså det är ett helt annat sätt. Det är ju en business likväl. Det är inte så att de har aldrig tjänat några pengar, de har bara tjänat pengar på andra sätt. Det är ju det. Och det man har gjort det så som att de har varit öppna med allting som tagit betalt för support och liknande saker. Det är bara, det är ju sjukt inte smartare. Det är det som är grejen, att de har varit, haft en smartare affärsmodell än någon, än de andra helt enkelt, som har tagit betalt för hela programvaran i, ja, ja, helt orimligt mycket och i vissa fall också.
Okej, så vi bugar och tar av oss hatten då. Hur stor chans har man i SQL mot konkurrenterna?
Jag är inte så kod, alltså jag kan inte så mycket om varken programmering eller databas egentligen, men mitt intryck är just att affärsmodellen är så smart byggd liksom, så att den spridningen som den har fått är den väl i det närmaste oöverträffad liksom. Om de kan, om de kan hålla den nivån liksom, de kan få in massa pengar i det här och hålla jämnt liksom med konkurrenterna, så tror jag att de som går en strålande framtid till mötes. Det är skönt också att se typ, att företag som kommer upp på ett annat sätt faktiskt kan slå igenom big time när det kommer till siffror också. Det har annars varit en sån ganska vanlig motsättning som jag tycker att man stöter på ganska mycket. Det är open source, hej och hå, typ, men det blir ju aldrig någonting bra av det. Liksom. 7 miljarder tycker jag talas i tidiga språk.
Henrik, skulle du köpa aktier i MySQL?
Ja, det skulle jag nog göra. Nu har jag inte speciellt mycket aktier, men jag skulle väl omsätta någonstans 650 miljoner och 10 gånger omsättning i värdering. Ganska snabbt växande fortfarande, så det är väl ingen dålig idé. Givet att man inte ska lyssna på folk som sitter och pratar om aktier i podcastsändningar kanske.
men det verkar ju då som att panelen tycker att det är härligt att en öppen utvecklarmodell har slagit andra på fingrarna.
Jag tror det kommer väcka ett par stycken faktiskt. De kommer liksom tänka sig att men det här var ingenting att oroa sig för. Det är väl inte så att de inte känner till MySQL. Liksom. Jag tror att människor utanför den här internetbranschen också kommer titta mer på så här, att hur kunde detta gå till? Hur kunde man gå ifrån någonting där man till synes, då, vilket inte har varit sant i och för sig, men inte har tagit allt betalt någonstans, och kunna bygga sånt här enormt värde på ett annat sätt. Jag hoppas att andra branscher kommer titta se det här och tänka här finns sånt i kaos också.
Sen ska man väl komma ihåg att $1 miljard eller ungefär vad de här 7 miljarder kronorna blir, det är en hundradedel av vad Oracle värderas till, så det handlar mycket om att de har kanske tagit bort massa kostnader, eller de har tagit bort en hel del kostnader som gör att databasmarknaden kanske blir mindre värd för de som säljer, men när man tittar på vad Google och Yahoo och alla andra stora internetbolag använder MySQL till, så är det ändå mer värde.
Okej, vi går vidare. En professor i Harvard säger ursäkta, en professor i Harvard tycker att vi måste lära datorerna att glömma. Det handlar alltså om att idag så kan vi spara information på sådana mängder som vi aldrig har kunnat göra förut, och att man lätt kan hitta saker man har skrivit till exempel på nätet 10 år tillbaka idag igen. Och om det accelererar så kan det bli ett stort problem för mänskligheten, tycks han tycka. Vad säger ni?
Jag tror att jag skrev en debattartikel i GP strax, eller i början av året, där jag tog upp så här, det var något sånt framtidsscenario då, det var lite halvspexigt skrivet, så, men en av grejerna som jag tog upp var att det kommer dyka upp internetstädare som kommer behöva gå och försöka plocka bort saker och ting som man har gjort långt tidigare, för att man förstod inte hur länge det skulle hålla kvar. Och även om det blir en internetstädare så tror jag att det kommer bli ett rejält problem, åtminstone att många gör saker på internet idag och de förstår inte vart det här lagras någonstans och vad det kan komma att få för effekter för dem längre fram. Så att jag kan nog tänka mig att frågan kommer lyftas definitivt.
Jag tror att ett annat så här närliggande så här problem med att så här saker blir lagrade, det är att när sökmotorerna blir bättre så går det lättare att hitta saker som man har sagt 10 år tillbaka. Man tappar mycket av sammanhanget som kanske är skrivna i. Speciellt om man har conversational media som bloggar. Som kanske är närmare en diskussion. Och i en diskussion så säger man saker som inte alltid är så genomtänkta. Så ändrar man det lite senare. Men att man 10 år senare kommer in och plockar ut bara några rader. Och inte förstår liksom den sociala kontexten. Det är väl snarare där problemet med allt för bra minne ligger. Och sen så tror jag också att om vi ändrar beteende, om vi vet att det som vi skriver på webben kommer finnas kvar om 10 år, kommer kunna hittas, då så håller vi nog igen på en massa saker som vi annars hade skrivit.
Eller men så sagt, är det väl redan idag, är det inte?
Jag tror det är så redan idag, men det är intressant. Om man ska designa framförallt sociala system, så tror jag man ska tänka på så här, hur försäkrar vi användare om att vi glömmer saker så att de faktiskt kan vara kanske lite ärligare än vad man ska beskriva det som, än om de vet att det här kommer hittas väldigt långt senare.
Det blir också en väldigt svår uppgift med dagens teknik. Kan ju vem som helst spara. Googles index kan ju ligga kvar. The Wayback Machine finns det. Grejer kan ju sparas utan att man själv har kontroll över att det sparas, även om ens egen sajt lovar att radera grejer efter 5 eller 10 år.
Alltså det som är, så att säga, ja, det som inte är så trevligt med de här systemen är att de är, som Henrik säger, de är så okänsliga för kontexten. Och det är som Dana Boyd och Irving Goffman har snackat om tidigare, kollapsande sammanhang som gör att man känner sig väldigt obekväm om man är på en fest och liksom, ja, det är någon bild på någon partybild där man står med liksom en öl, och så parallellt med liksom någon där man har en business appearance och står i något väldigt seriöst sammanhang liksom, när de kontexten bara faller ihop liksom, så blir det så fruktansvärt kaosmässigt och det missförstånd uppstår, och det är liksom, det är väldigt okänsliga system på det sättet. Så det är ett problem. Och jag tror också i framtiden, precis som Henrik också säger, med sentimentsanalys till exempel är på frammarsch, och då gör att man kan börja analysera texter och förstå liksom vad någon, om personen uttrycker någonting negativt eller säger någonting, då kommer man kunna söka bara på negativa saker som en person har sagt och så vidare. Och det öppnar ju för väldiga bekymmer liksom.
Det beror också på hur det tas emot, tror jag. För det, jag håller helt med att det dels är det en viktig sak att kunna bygga in sin app, så det är också en är bara en intressant faktum. Samtidigt så läste jag en intervju med Adam, snackade med någon random 15-åring som bara sa att jag har inga problem med att lägga ut mina bilder på nätet. Det får man väl förstå att så har alla haft det. Eller sånt där, att just nu är det, skulle vara en ganska big deal, men det kan hända att om det här blir standard också, att om man vet att man kan gräva fram någonting dåligt eller en bild där man står med en öl i handen på varenda människa, då blir det inte en hygienfaktor och ingenting som att hänga upp sig vid heller. Det beror lite på hur extremt det kommer att bli.
Så det är kanske mer en något som vi är rädda för idag, men som vi kommer att lära oss att leva med och hantera.
Det kan vara så i alla fall. Det är svårt att säga, men jag kan tänka mig att det finns åtminstone generationer som tänker så just nu. Sen är det en annan sak och vad de tycker sen när de ska ut i arbetslivet och har liksom 5 till 10 års festbilder online liksom, som är kopplade till sina namn, och tycker att det är lika kul. Men sagt, det kan hända att alla har det. Alltså alla har det i den gruppen, att det är ingen big deal. Alltså att man tittar inte på den typen av grej, för att det är bara så det är, att man börjar dokumentera sitt liv online mycket, mycket tidigare, och således får man med sig en massa då, ska man säga, oprofessionellt anpassade saker också.
Jag håller helt med om den linjen. Jag hoppas och tror att sökmotorer kommer bli smartare och kunna känna av kontext och så vidare bättre i framtiden, så att de klarar av att separera och sånt där.
Nästa ämne. Microsoft jobbar på något som de kallar Windows Live Folders, som är någon slags online lagring, storage för grejer. Nu är det här ganska litet, 500 megabyte, men överlag alltså är själva konceptet att ha online storage. Det finns flera andra exempel på det. Är det där vi kommer förvara våra dokument framöver?
Ja.
Ja. vi pratade om det senast igår. Alltså när man tittar på en annat ombloggad startup-system i Spotify liksom, så satt vi och tittade igenom den och skrattade åt att man kommer så här få frågor från sina barn och barnbarn liksom. Men hur kunde de lagra alla låtar på sina datorer? Så kommer man säga att nej, men det kunde man inte, för att ibland fick man inte plats med allt, så då fick man slänga någonting. Och hur bizarrt det skulle vara i den här Spotify-världen när man bara kunde strömma allting.
Men är det inte skillnad på musik till exempel? För det är ju mer där om man vill man ha en stor resurs att ösa ur liksom, och mina kärleksbrev som jag har lagrade.
Alltså jag vet inte, det är väl en integritetsfråga, men också en säkerhetsfråga. Om jag har saker på min dator, jag vet inte om det är säkert lite mer säkert där, om jag ska lägga på en server som någon annan har. Det är en förtroende grej. Det borde Erik. Ja, Erik, ja. Vad säger du om det här?
Ja, alltså, det finns många olika sorters förtroende, men jag tror absolut att vi kommer ha grejerna på webben i framtiden. Och jag menar, det finns ju krypton och liksom... har man väldigt, väldigt känsligt material, så får man väl ha sina egna servrar, men då kommer man ju ha en infrastruktur så att grejerna ligger på maskiner ute på webben och går att nå därifrån i vilket fall. Så att på lokalt på folks maskiner kommer det förmodligen inte ligga i lika hög grad som det gör idag.
För skulle jag välja system så skulle jag själv föredra någon slags hemmaserver om det var tillräckligt utvecklat. Så att man, det skulle kännas som att då hade jag kontroll över grejerna. Men där ligger inte framtiden.
Jo, jag skulle nog faktiskt hålla med om att det beror lite på om man pratar privatperson eller bolag. Jag tror nackdelen med att ta grejer så centraliserat är att så här, vad ställer man vi för krav legalt för husrannsakan etc. Mm. Och framförallt för bolag kommer det nog vara rätt stor fråga att hantera just för att man vill ha kontroll över sånt som
är se, istället för skatteparadis så kommer vi se datalagringsparadis
kanske. Jag tror att det man vill ha är väl egentligen så här webbens alltid åtkomliga logik mot någon form av hemmaserver, för att även om man nu använder kanske Gmail som någon form av så här online storage, så har man några gigabyte där, men samtidigt så hemma så är en dator med, jag vet inte ens hur många gigabyte jag har på disken, kanske 200 eller något sånt där. Så just det här att man tappar ju väldigt mycket av lagringsutrymmet när man centraliserar allt, och liksom, det finns massor av kraft ute i noderna i nätverket, så känns det lite som att man där, datorn används bara som en sån här dum gränssnittsterminal ut mot nätet. Jag är inte säker på att det där det kommer landa.
Ja, för att det, jag tror det. Alltså, jag tror inte det är så mycket att det kommer bli en centralisering som att allting kommer ligga på en och samma server i Google, utan snarare just det där det som Erik var inne på, att liksom, det är tillgängligheten genom webben snarare. Liksom bara att man vill kunna komma åt det var jag än är. Sen vet jag inte om det ska lagras liksom, på mitt företag eller hemma som är i en server. Utan det känns sekundärt egentligen var exakt det hamnar, utan det viktigaste är att jag kan alltid komma åt det. Att liksom inte har ingenting. Att om jag tappar min dator i golvet och den går sönder, så är det bara att gå in och låna min kompis dator, så är allting detsamma igen. Det är ju den funktionaliteten man vill åt.
Precis, och jag menar, det hindrar ju inte från att ha en 200 gigs krypterad cache lokalt liksom. Det kan man ju ändå ha.
Ja, men det bör man väl ha. Det är väl snarare så. Det kommer att bli återspeglingar hela vägen liksom. Men att man så fort är utanför, så jag kan komma åt igenom min mobil liksom. Bara en sån sak.
09F911029D och så vidare. Det är det här, den här koden som ska lösa upp på de DVD-skivorna. Nu är den här storyn var ju ett tag sedan som den var som värst. När Diggs hemsida var helt full med inlägg med den här koden. Alltså vem var det som postade de här inläggen egentligen? Var det folk som var genuint upprörda, eller var det en liten grupp 12-åringar var någon som skrev?
Jag vet inte, jag googlade det innan och det var 775 000 result som man tog det utan citationstecken och sånt. Att det är rätt många 12-åringar i så fall som tyckte det var ganska kul.
Det var ju tydligen så att det kom en motreaktion på Digg som bestod i att folk registrerade massor med falska konton och bara postade just om det där. Så det var tydligen väldigt, väldigt många falska konton just kort efter att de censurerade.
Men 12-åringar tror jag inte att det var. Alltså det är väl helt...
Men var det en genuin upprördhet? Är det här ett tecken på någonting nytt? Har vi sett något sånt här tidigare?
Det är nog ingenting som har fått den alltså något upp i den skalan riktigt. Jag har åtminstone inte fått så mycket uppmärksamhet i den här leden. Det är inte alltså Digg och hela den så här, man säger, sociala rankingen av vad som är viktigt och inte är inte så gammalt som fenomen betraktat. Det har inte varit sådana. Det har varit kanske någon enskild sak som har haft samma paritet. Va? Och det är väl första gången kanske som de går in och verkligen aktivt kickar ut saker och ting på det här sättet som skulle vara en relevant nyhet också.
Alltså de kickar ju ut saker hela tiden. Jag hörde en intervju med honom, kommer inte ihåg vad han heter nu, men han som...
Kevin Rose.
Ja, precis. Och han pratade om att de censurerar ju saker relativt ofta, men de försöker designa systemet så att de slipper göra det i så stor utsträckning som möjligt. Men det är ju, alltså det är ju som med alla de här stora, som The Fakester Genocide på Friendster till exempel, det är en liknande liksom von oben approach som gör folk väldigt irriterade liksom, när det är inte den typen av community-plattform liksom.
Just det här fallet är det väl att medlemmarna på Digg anser väl inte att det är något fel att sprida sån här information i princip. Det är en ganska så här, anti-DRM-vänlig stämning liksom i hackerkretsar. Så det stora problemet är väl också att jag följde inte den här grejen så noga, men att DIGG censurerade det hela utan att ha dialogen med communityn i tillräckligt stor utsträckning och förklara varför de gör så här. För det är lite så att medlemmarna i en community är oftast där längre än vad de som är anställda på bolaget som driver det är kvar på bolaget. Så med, de kommer ju framförallt att ilskna till när bolaget gör någonting som de inte tycker stämmer med medlemmarnas bild av communityn och vilka värderingar man har. Jag tror det var det som var den här stora effekten just på DIGG. Att man såg inte liksom vad som egentligen var fel i att sprida den här nyckeln. För att om det kommer upp andra grejer så finns det förståelsen för att man tar bort. Så barnpornografi är väl det liksom ständigt återkommande, att dyker det upp så finns det en förståelse för alla att man måste ta bort det snabbt. Medan man det här ansåg att det här var inte, det var egentligen inget fel.
Det här startade ju när juristerna för den här organisationen som jag glömt bort namnet på nu, som förvaltar hela HD-DVD-verksamheten, Microsoft och många andra, och filmbolag och så vidare, är intressenter i den organisationen. När de började skicka ut brev till sajter som hade publicerat den här nyckeln. Och sen så dök det här upp på DIGG och sen så exploderade det. Är det en fruktlös kamp, och nu 773 000 sidor, eller vad det var, är det en fruktlös kamp, och skulle juristerna liksom gjort på ett annat sätt, eller ska man bara låta det vara? Nu satte de ju på något sätt fokus på frågan genom att vara ganska aggressiva.
Jag tyckte man kunde gjort som Cory Doctorow hade gjort på Boing Boing. Han satte deras brev, cease and desist brevet på Boing Boing site. Där även koden fanns med i brevet. Det var ganska roligt.
Ja, men det är väl tämligen fruktlöst egentligen. Så det här, man, när andra liksom försöker så här, riva sitt hår för att liksom göra sina produkter eller sina apps så hackable som möjligt. Liksom, så att man kan gå in, personalisera, gå in, ändra, rippa upp, alltså blanda om. Så finns det liksom fortfarande så många som försöker hålla folk ute från allting i så otroligt hög utsträckning som möjligt med hela DRM-grejen. Ja, alltså, det kommer ju vara en kamp som kommer att hålla på väldigt länge, men det känns som att det här är ju... Dels har de inte fattat någonting, och de skrivit sist och sist brev och skickat med koden i humor på högsta nivå. Liksom. Men ja, det känns som att det är bara någon som kommer att fortsätta väldigt länge. Liksom. Men det kommer bli en väldigt tröttsam diskussion, tror jag.
Är det här början på slutet för DRM?
Alltså jag tror att DRM ändå, det är så förankrat överallt. Det är liksom, det är den premissen som gäller för att någonting ska få hamna på internet överhuvudtaget, känns det som. Hela iTunes-tanken och allting som är förenat med det. Det är lite standard med DRM i de kretsarna, om jag säger så. Jag tror lite att det är det som legitimerar att man testar på olika, alltså, alternativa distributionssätt och liknande, så att det kanske blir nog en nödvändighet, men man kan ju hoppas att DRM åtminstone blir bättre, eller vad man ska säga. Det är, även om man självklart hoppas att man slipper det helt och hållet.
Snarare väl att man kanske har nya former av, eller nya former är det ju inte, men det finns väl två typer av DRM lite slarvigt beskrivet. Det ena är de som försöker hindra kopiering. Och det andra är de som på något sätt försöker bygga hela tjänsten på ett sätt som gör att du måste autentisera dig varje gång du ska använda tjänsten. Det är rätt tydligt hur främst spelindustrin gick från kopieringsskydd på disketter till att du måste ha en köpt kopia av ett spel för att kunna koppla upp det på nätet. Att man gör en tjänst av alltihop, och det är ett form av DRM-skydd, även om man kanske inte tänker på det i exakt de termerna alla gånger.
Nej, precis. Där är det åtminstone DRM som har hängt med lite. Alltså, det upplevs som att eller man har ju förändrat tjänsten. Så det känns mer okej att ha en World of Warcraft-kopia. För att det fattar man liksom, att man får så mycket värde av det ändå.
Jag brukar tänka att lösningen någonstans är att man vänder på det hela. Att man tillåter fri spridning, men att man sedan har något system som håller koll på vad folk tittar på. Som kan känna igen musik, som kan känna igen filmer och så vidare. Och sen där finns någon slags betalningsmekanism som antagligen då är frivillig mer eller mindre.
Eller reklamfinansierad i så fall, om man vet vad alla tittar på och vad alla lyssnar på hela tiden, så är det en utmärkt demografisk data och utskull från kommer till annonser. Sen om man vill ha de annonserna inte, ja, det är väl en annan sak för sig. Men det är åtminstone det är så här, ditt guldläge för det guldläge för annonsörer att ha det, all den informationen. Tid och plats, geografi och kön och ålder och allt möjligt, liksom, det är guld.
YouTube har ju betalat folk nu, jag vet inte vem de betalar och hur mycket och sådär, men jag tror verkligen på den modellen också, alltså även vad det gäller musiket, att koppla ihop lyssnandet med någon form av kontextbaserad annonsering eller så.
Där ligger framtiden.
Ja, jag tror det, alltså att man kan på något sätt konsumera gratis, få tag i MP3 och sådär, men att i de sammanhang där man hör på något sätt i kontextet få in relevant reklam.
Tack panelen. Vi hade med oss, eller vi har med oss Björn Jeffrey, internetstrateg på Goodold. Du har en blogg, Björn?
Det har jag. Den ligger på goodold.se/blogg/trend.
Vad skriver du om trend?
Ja, lite media, mest mediainriktat, men internettrender och vad som händer.
Och Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll, om man vill träffa dig igen. Vart går man då?
Man kan gå till torstensson.com/webblogg.
Och Erik Wahlfors, entreprenör med grejer på gång och konsult på SNI. Du har också en blogg, eller hur?
Jag har en blogg på erik.wahlfors.com och där kan man se bilder på katter med roliga texter till, men man kan också läsa lite om musik och webben och strategi och sånt.
Det här med katter?
Ja, katterna, lolcats, det är ett San Francisco-fenomen som sprider sig som en löpeld över hela världen. Det är fantastiskt kul och spännande.
Ja, det är fantastiskt. Fler katter på bloggar i Sverige, tycker jag.
Ja, det tycker jag. Det håller jag helt med om.
Nu får vi se några ord om din konsultfirma också, Erik.
Ja, vi har en nyöppnad sida, strategyandinteraction.com. Och där ser vi ut som gravallvarliga konsulter som kommer att kunna hjälpa er med förtroende och social design av webbsajter.
All right, tack ska ni ha och vi hörs.